plan.
Och det kommer man också göra. Frågan är inte alls död, utan den skjuts helt enkelt på framtiden. Eller som man säger på de tre språken. På återseende.
Ens veiem.
Agur. Biar arte.
Deika logo.
Andreas Liljeheden, Bryssel.
Så om att män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer enligt Cancerfondens undersökning, som i sommar ska satsa på att nå män på lite nya sätt. Och en av dem som man skulle kunna rikta in sig till är Ben Houti från Stockholm.
Nej, alltså hudcancer har jag en i familj som har fått, och det är väl utslag, leverfläckor och så vidare, men inte mer än så.
Cancerfonden har i sin rapport frågat män och kvinnor om deras kunskaper om cancer. Och den visar att män är långsamma på att kolla upp sina besvär hos vården. Enligt Helena Torsler Andersson, sjuksköterska och sakkunnig om onkologi på Cancerfonden, vill organisationen nu ändra på det med att besöka platser där män vistas.
Och vi har också tittat på motor- och bilsporter eller bilbesiktningar och sånt där. Ja, men vi tittar på olika samarbeten och även att vi behöver lyfta fler manliga profiler.
Det känns mer som att det kommer igång. Okay.
Ben Houti som besiktigar bilen på Gärdet i Stockholm känner igen sig i beskrivningen.
Nej, jag är väl ganska duktig på att inte söka vård direkt. Men med tiden så hade jag nog gjort det. Ja. Om jag börjar se att det utvecklas så blir värre.
Men är ju bättre på att besikta sin bil än att besikta sin kropp då? Skulle du hålla med om det?
Ja, absolut, alla dagar. Alla dagar, så är det. Det ligger väl i intresset kanske, ligger närmare hjärtat. Se så att bilen mår bra.
Reporter Alexander Jakobsson. Ikväll delas Polarpriset ut i Stockholm till tre storheter inom musiken. Och nu är jag med mig Gustav Ingerhage från Kulturnytt. Berätta Gustav, vad kan vi vänta oss?
Ja, men det är ju då bland annat det brittiska bandet Queen som vi ju hörde här, som ska få ta emot pris och hyllas. Priset kommer ju att delas ut på Grand Hotel i Stockholm här bara om en liten stund faktiskt. Och Polarprisets klassiska musikpris i år går till sopranen och dirigenten Barbara Hannigan från Kanada, som alltså då dirigerar och sjunger samtidigt. Jag tänker vi kan väl lyssna lite på henne.
I have a very strong passion for contemporary music, and I've had it since I was a child.
Barbara Hannigan hörde vi där, och så är det ytterligare någon som får pris, Gustav.
Ja, men det stämmer. Den tredje pristagaren då är ju jazzpianisten och kompositören Herbie Hancock, som när Kulturnytt har pratat med honom tidigare i år berättade att han som sjuåring då satt framför pianot i Chicago och trodde aldrig att det skulle ta honom ända hit.
I had no idea what was going to happen the next day. You hope and you dream. That I had, and I hope things would move forward. But I knew that I had to create my own path, not just do what somebody else told me to do. That's my responsibility.
Ja, så där kan det låta i låten Cantaloupe Island till exempel.
Och pristagarna ska också hyllas. Vilka är det som gör det?
Ja, men det är faktiskt flera, både svenska och internationella stjärnor som uppträder. Jazzpianisten Robert Glasper till exempel då, med 5 Grammy-vinster i bagaget, är en av dem. Herbie Hancock har varit som en mentor för honom, säger han. Och han har inspirerats av Hancocks sätt att blanda jazzen med då flera genrer och gjort mötet med andra artister till ett sätt att förnya musikstilen.
Well, Herbie, he's the epitome of understanding the history, but not being held back by the history. Herbie's carved his own way, and he's not afraid to jump into different elements. Herbie's the blueprint for jazz musicians having pop hits. You know what I mean? Like, Herbie is a pop star.
Jazzpianisten Robert Glasper. Tack till dig, Kulturnytts Gustav Ingerhage. Nu sport med Jenny Rask, och det handlar om en svensk succé i gymnastik-EM.
Ja, det handlar om Jennifer Williams som har tagit sig till 2 grenfinaler och allra mest imponerade hon på bommen. Stabil som få blev poängen otroliga 14,533. Dagens högsta och nytt personbästa. Hon hade också den högsta svårighetspoängen på 6,4. I en tävling där både ettan och tvåan i bom på OS i Paris fanns med i startlistan. Jennifer tog sig även till final i fristående som trea och finalerna avgörs på lördag. Fotbollen, lättare skadekänning gör att Alexander Isak inte kommer att spela för Sverige i kommande landskamper mot Ungern och Algeriet. 2 ersättare kallas in, Jordan Larsson, Köpenhamn och Gustav Nilsson, Klubb Brygge. Och inga ryska lag får tävla i vinter-OS 2026, det bekräftar Internationella olympiska kommittén idag. Och ikväll jagar Vanessa Kamga nytt svensk rekord i diskus under kvällens friidrottstävlingar i Norrköping.
Det säger Radiosportens Jenny Rask. I kväll och i natt rör sig regn norrut över Götaland, Svealand och sydligast och mellersta Norrland. I nordligaste Norrland klart till halvklart. Imorgon får Götaland moln som varvas med regn och mellan 10 och 15 grader. I Svealand och Gävleborg sol varvat med moln mellan 8 och 13 grader. Och i Norrland molnigt med regn av och till mellan 5 och 12 grader. Producent för Ekot, Helena Sjöholm. Jag heter Julia Brynolfsson. Och nu fortsätter kvällen i P1 med Europapodden.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och därigenom göda Putins krigskassa. Varför är det så svårt för EU att kapa bandet? Här är Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Du lyssnar på Europapodden som vi spelar in tisdag 27 maj när klockan precis har passerat 11. Parisa Höglund har inte bytt röst, men hon jobbar med annat just idag. Så därför har jag, producent Therese Rosenvinge, tagit Parisas stol. Men alla har inte bytt plats utan i helt vanlig ordning från Bryssel, Andreas Liljeheden. Hej Andreas.
Hej Therese.
EU har enats om nya sanktioner för att pressa Ryssland. Vi räknar nu till 17 klubbade paket, ett 18 förbereds. Och den här senaste omgången så går EU på bland annat rysk olja och man trycker till den så kallade skuggflottan. Men trots en stark vilja att frikoppla sig från Ryssland och dränera Moskvas krigskassa så fortsätter rysk energi att importeras till Europa. Rysk flytande naturgas, LNG, tankas av i europeiska hamnar och förra året så slog LNG-importen från Ryssland till och med rekord i Europa. Elin Akinci, du är vd för analysföretaget ELS. Välkommen till Europapodden.
Tusen tack.
Du Elin, om vi bara börjar med frågan, varför är det så svårt för EU att kapa energibandet till Ryssland?
Ja, men det enkla svaret är att man har byggt in ett beroende under väldigt många år. Det ligger väldigt mycket investeringar bakom i infrastruktur och också liksom importterminaler för att just ta emot energi från Ryssland. Och sen är det ju det att man inte har något bra alternativ på framförallt vissa av de här energimarknaderna. Att man måste liksom successivt göra sig av med det här beroendet för att man inte ska skada den ekonomiska situationen i Europa för mycket eller på något sätt liksom utmana försörjningstryggheten i unionen. Så det känns ganska rimligt att man ändå har fasat ut i den takt man har gjort. Man har gjort extrema åtgärder, till exempel på rörledningsimport av rysk gas.
Så det är mycket en kostnadsfråga och en fråga om vilken kapacitet man har att ställa om. Det där tar tid.
Ja, det tar tid för att du behöver liksom på något sätt signalera till resten av världen att nu behöver vi gas från andra alternativa källor, och då behöver det ske investeringar i ny exportkapacitet i till exempel till USA för att möta den här efterfrågan i Europa. Sen har ju det här kommit med en stor kostnad för Europa rent ekonomiskt. Om vi tittar på liksom industriell aktivitet så har det ju liksom haft en ganska stark påverkan, så det har ju kostat Europa att göra de här åtgärderna också.
Mm. Andreas, det här innebär ju då alltså att vi fortfarande i viss utsträckning då köper rysk energi. Det innebär ju att EU och EU-länderna de facto fortsätter att pumpa in pengar i den ryska krigsekonomin. Det här är väl knappast något man vill skylta med.
Det här sticker ju framförallt i ögonen, särskilt som en del experter har pekat på att EU förra året då pumpade in mer pengar i den ryska ekonomin eller den ryska krigskassan genom sin import och köp av rysk energi än vad man gav i finansiellt stöd till Ukraina samma år. Det finansiella stödet till Ukraina uppgick till knappt 19 miljarder euro. Man skickade över 20 miljarder till Ryssland. Sen är det klart att EU-länderna de ger andra typer av stöd också till Ukraina. Det är inte bara finansiellt stöd, det är inte minst militärt stöd, så totalsumman är ju högre. Men det finns ändå de som har gjort den här jämförelsen och det ser illa ut.
Kort bakgrund bara innan vi går vidare. Som Elin var inne på här, det är viktigt att ha med sig att den totala energiimporten från Ryssland den har minskat drastiskt sedan 2022. Ryskt kol importeras inte alls längre och den ryska gasen som tidigare kommit in till EU via pipelines har i stora delar upphört. Men 19% av unionens totala gasimport förra året var rysk. Och delvis är det då för att LNG-importen, alltså importen av flytande naturgas som fraktas på fartyg till Europa, den har ökat sedan 2022. Vilka europeiska länder och hamnar handlar om där man tar emot det här?
Där har vi ju sett en kraftig ökning och det är ju delvis för att man då har dragit ner på rörledningsgasen, så då har man letat andra alternativa energikällor och då är LNG bland annat från Ryssland ett alternativ. Den här ryska LNG:n kommer framförallt in i fyra hamnar i Europa. Det är mitt eget hemland Belgien i Zeebrugge. Vi har grannländerna Frankrike och Nederländerna och sen också i Spanien. Och sen är det ju inte så att den ryska LNG:n stannar i just de här länderna, utan därifrån går de ju sen vidare på export till andra EU-länder och särskilt från Frankrike och härifrån Belgien så går ju det på export till Tyskland. Så indirekt så är det ju ganska mycket rysk LNG som hamnar på den tyska marknaden, även om den då klassas som till exempel belgisk gas om den skickas från Belgien till Tyskland. Och jag såg en siffra, jag har inte kunnat dubbelkolla den, men jag såg en siffra nämnas att Tyskland skulle ha ökat sin import av rysk LNG med 500%. Så det är ju en väldigt kraftig ökning i så fall.
Precis, EUs gasnät sitter liksom ihop. Och du nämnde ju Belgien där du bor, Andreas. Är det en laddad inhemsk fråga där att man fortsatt i sin stora LNG-hamn i Zeebrugge tar emot den här ryska gasen?
Ja, det är en fråga som diskuteras och den tidigare regeringen, den förra energiministern, ville ju tidigare se då ett förbud mot import av rysk LNG. Och i höstas så ville de också se ett system där man skulle kunna spåra, alltså tracka den ryska LNG:n, eftersom man också har, det var svårt för belgarna tyckte de att leva upp till de sanktioner som trots allt finns mot rysk LNG. Man får ju köpa rysk LNG för den egna inhemska europeiska marknaden, men man får inte sälja den vidare till tredje land utanför EU. Men det där kan vara svårt om man inte kan då spåra exakt varifrån LNG:n kommer.
Du nickar här, Elin.
Det är inte så på något sätt att de här länderna som tar emot den här LNG:n på något sätt liksom politiskt sett är mer positivt inställda till att ta emot rysk LNG. Det är ju för att de här stora LNG-terminalerna ligger framförallt i de här länderna men förser hela den europeiska marknaden. Och så fort gasen kommer in så kan du inte längre följa var molekylerna tar vägen. Men man har ju pratat en del om nu när vi ska införa hårdare sanktioner, eller i alla fall, jag vet inte om det blir sanktioner, men några som helst åtgärder till att nå de här målsättningarna som EU satt upp om att minska eller ta bort helt importen av rysk energi till 2027. Så har man ju pratat om att använda sig av den här plattformen som finns för biobränslen där man faktiskt spårar exakt ursprunget av energikällan. Och om du inte kan lägga in det i databasen så får du heller inte handla med varan. Så det är ju ett sätt att administrativt hantera den här frågan. Det är ju en fråga om pris också här. Det är ju så att under 2024 så gick gaspriserna upp extremt mycket i Europa, vilket har varit en stark påverkan på att vi liksom haft en svår ekonomisk återhämtning, att industriaktivitet har liksom varit väldigt låg. Och det är så det faktum att rysk gas är billigare än de alternativen som finns på världsmarknaden just nu.
Mm.
Och den andra delen är ju också att det är många köpare i Europa, och det här ska man verkligen komma ihåg. 2/3 av alla köpare i Europa sitter fast i långtidskontrakt med ryska gasleverantörer. Så det är inte helt enkelt att inte bara ta emot den här gasen heller.
Och LNG är ju ett fossilt bränsle, men det ses ändå som ett bättre framtidsval än kol och olja eftersom utsläppen är lägre. Och på många håll då så satsar man på att bygga ut just den här kapaciteten för att ta emot den här då flytande naturgasen. Men alla i Europa som kan ta emot LNG tar ju inte emot ryska fartyg samtidigt. Energibolaget bakom LNG-hamnarna i Sverige, Nynäshamn och Lysekil, de sa upp sitt avtal med ryska Gazprom förra året. Och Tyskland, som vi var inne på, de har byggt en ny stor LNG-terminal nordväst om Bremen. De tar inte emot ryska fartyg där. Kan du hjälpa oss att förstå den här bakgrunden, Elin? Hur kommer det sig då att vissa hamnar fortsätter ta in den här ryska gasen och vissa gör inte det?
Men jag tror mycket av förklaringen ligger i att det är många som sitter fast i långa kontrakt fram till 2040, där man är liksom ålagd att ta emot vissa volymer på en månadsbasis eller på en årlig basis. Och de, om man inte gör det, så står man ju inför liksom ekonomiska påföljder av det, för att det blir ett kontraktsbrott. Så framförallt de nya terminalerna som byggs är ju såklart att de inte låser in sig i det här beroendet. Om vi tittar också på Storbritannien som har minskat sin LNG-import av rysk LNG då framförallt, så är ju det för att man har ökat importen via rörledning från Norge. Så att det är ju de marknader som har alternativen som har kunnat, både från ett kontraktsperspektiv men också rent infrastrukturmässigt, som har kunnat vidta de åtgärderna. Men det man ska komma ihåg är ju att det har också ökat försäljningen av det som vi kallar handel på spotmarknaden, där man inte är fast i kontrakt. Det gick också upp under 2024, och där är den enda förklaringen till att man helt enkelt får tillgång till billigare gas från Ryssland, och därför så väljer man det istället för andra alternativ.
Mm. Och för Sveriges del, visst var det så där att där handlade det om egentligen en del av en tidigare sanktion från EU som handlar om att Sverige inte är anslutna till det här gemensamma gasnätet.
Ja, men precis.
Och det var ju då förra sommaren som i det 14:e sanktionspaketet som EU beslutade då att Sverige inte längre kunde importera den här ryska gasen eftersom man inte är ansluten till EUs gasledningsnät. Mm. Vissa steg har ju tagits, eller en hel del steg, det har vi också varit inne lite på. EU har ju då till exempel stoppat möjligheten för Ryssland att lasta om i europeiska hamnar för vidare export. Men samtidigt, Andreas, så har ju diskussionen funnits ett bra tag nu inom EU, i alla fall sedan något år tillbaka, om att snabba på den här totala utfasningen. Här har ju nuvarande ordförandelandet Polen varit drivande, även Sverige har tagit ton här. Men där finns ingen enighet, Andreas, om att gå snabbare fram.
Nej, inte egentligen. Om vi pratar om EUs sanktioner och de olika paketen och sådär, så har man ju precis klubbat då ett 17:e sanktionspaket. Det skedde förra veckan av utrikesministrarna, men där fanns det ju inte något förbud mot rysk LNG, utan man riktar ju in sig framförallt då på den ryska skuggflottan som används för att runda EUs oljeembargo och så vidare. Och här finns det ju ett motstånd. Alltså, vi har ju ett antal EU-länder som trots allt fortfarande har ett väldigt stort beroende av rysk energi. Jag tänker på Ungern, jag tänker på Slovakien, jag tänker även på Österrike. Och nu pratar man då om nästa steg i sanktionerna, ett 18:e sanktionspaket som också troligtvis kommer riktas in på energiområdet. Där finns ju inget förslag än från kommissionen som har skickats till medlemsländerna, så vi vet inte riktigt vad det kan innehålla. Men sannolikt så kommer det nog inte innehålla, åtminstone inte ett totalt importförbud av rysk LNG. För det har varit svårt att komma överens om. Däremot i det här 18:e paketet så sägs det att Det skulle kunna inkludera sanktioner mot Nord Stream, alltså rörledningen som går då i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, för att hindra egentligen att den skulle kunna öppnas upp igen. För i våras, tidigare i vår, så har det varit en del prat i förhandlingar mellan USA och Ryssland att man skulle kunna starta igång det där flödet igen.
Just det, någon slags förebyggande sanktion då, kan man nästan säga.
Jag tänker det som Elin har varit inne på, det här att det kostar mer att hitta andra alternativa energikällor och att den ryska energin, den är billigare och att det därför är lockande. Om man skulle sätta det i ett större EU-perspektiv, en stor fråga nu inom EU, det är ju att stärka den europeiska konkurrenskraften, där en hämmande faktor för europeiska företag har varit just högre energikostnader. Så många europeiska företag pekar på att det är svårt för oss att konkurrera när vi får betala mer för vår energi än våra amerikanska konkurrenter till exempel. Och i det läget, ja, men då är det klart att det kan vara svårt att inte köpa en billigare rysk energi om det kan hämma konkurrensen, så att säga. Så det här är ju ganska svår balansgång, ett svårt dilemma för Europa.
Elin, priset här, det blir en viktig faktor i den här diskussionen för Europa. Men om vi skulle liksom bortse från priset, man är beredd att betala mer för att liksom totalt frånkoppla sig då från Ryssland. Skulle vi kunna det rent liksom energibehovsmässigt? Eller när tidigast skulle vi kunna klara av att stå på egna ben?
Det är en väldigt bra fråga, och jag tänker att det beror helt på vad man tänker att efterfrågan eller behovet är i Europa. Som vi har sett, så har vi ju sett en extremt strukturell efterfrågenedgång i Europa som inte har varit positiv för den ekonomiska tillväxten i Europa. Precis som Andreas var inne på också. Det här har ju med konkurrenskraft att göra på en global marknad. Så, men om vi skulle prata om den efterfrågan som ändå ligger på de nivåerna som vi ser idag, så absolut så skulle vi kunna se att det kommer ut väldigt mycket ny export från USA på marknaden. Å andra sidan finns det risker med de exportprojekten som är under konstruktion just nu och planerade. För att aluminiumprisen och stålprisen har gått upp så pass mycket på grund av de handelsproblematiken som vi har på den globala marknaden just nu. Vilket har gjort att många exportörer har meddelat förseningar. Och det här träffar ju Europa direkt då. För att de här volymerna är på något sätt det som man förväntar sig ska ersätta det som vi har varit beroende av Ryssland. Den andra frågan är ju om vi börjar titta på liksom behovet för att få igång den ekonomiska tillväxten i Europa, industriell aktivitet, och också möjliggöra för de här försvarssatsningarna som man nu pratar väldigt mycket om, som kommer kräva väldigt mycket energi. Då är det ju helt andra nivåer vi pratar om, och då behöver man nog liksom, då blir bilden mer komplex. Och där finns det ju såklart möjligheter att titta på den inhemska produktionen av gas i Europa. Den har ju liksom konstant gått ner. Det finns inga möjligheter direkt att öka importen från Norge så som det ser ut nu. Azerbaijan finns ju en rörledning till Europa. Ja, men där kan man se vissa ökningar i kapacitet om det är så att europeer vill att gå in och investera i produktion och infrastruktursatsningar. Så det är väldigt på marginalen att man får ihop det här pusslet, hur man liksom ska säkerställa att gasen spelar en viktig roll i ekonomiska motorn, samtidigt som man ska bygga upp liksom den inhemska produktionen av förnybart och gröna teknologier som går tyvärr väldigt långsamt just nu.
Just det, så det är inte bara en fråga om att täcka behovet, utan också ringa in vilket är behovet och vilket behov kommer vi ha om bara något år och på ännu längre sikt och sådär.
Ja, och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat. Om vi då ska gå från ryskt liksom gasimportberoende till ett amerikanskt importberoende. Om vi tittar på marknaden och hur marknadsaktörer reagerar på det, så finns det ju en ökad, vad ska man säga, oro för att göra affärer med amerikanska aktörer av den anledningen att politik har börjat spela en så stor roll i kommersiella affärer.
Vi kommer dit alldeles snart, tänker jag, till USA. Men jag tänker vi ska hinna prata lite om oljan också, den ryska oljan. För klubbandet då av ett 17:e sanktionspaket, det kom ju förra veckan. Och det fick EUs utrikeschef Kaja Kallas att säga så här.
Energy is big part of the Russia's national fund, which is almost completely depleted. So if we can put more pressure there, then it would be also the pressure that might help to end this war.
Hon pratar ju om här då att pressen som EU kan sätta här till och med kan vara sättet då att avsluta det här anfallskriget i Ukraina. Och steg som EU nu då tar i sina sanktioner, det handlar om att trycka till den så kallade skuggflottan och komma åt de kvarvarande ryska oljeintäkterna från Europa. Elin, hur kännbara är de här nya stegen för den ryska ekonomin, skulle du säga?
Men jag skulle säga att den ryska ekonomin nu börjar bli betydligt mer påverkad av hur oljepriset rör sig, av den anledningen att det ekonomiska paket som de har haft för att hantera både penningpolitik och finansiella liksom, strukturella åtgärder som de har vidtagit börjar liksom inte riktigt vara lika verksamma längre. Men så det här kommer ju definitivt påverka intäkterna, men det kommer inte påverka volymerna som de lämnar ut på marknaden. Vi ser att det finns ett jättestort aptit för de här oljan i både Indien, Turkiet och Kina. Det är för rabatterade priser absolut, så att de behöver liksom leverera mer volymer för att få in samma intäkter. Men jag håller ju inte riktigt med att jag tror att det här är ett väldigt effektivt verktyg. Jag tror att det kommer påverka på marginalen, men det kommer inte vara avgörande för inriktningen rent liksom politiskt hos Ryssland. Av den anledningen att den här skuggflottan har ju varit extremt, den är uppsatt för att hantera just de här åtgärderna och har varit otroligt effektiv och duktig på att manövrera det. Mm. Det faktum att Europa också importerar väldigt mycket petroleumprodukter som är raffinerade från länder där vi inte vet vad ursprunget från råoljan kommer, som förmodligen kommer från Ryssland. Vi har ju sett ökad import till exempel från Turkiet. Det gör ju att vi indirekt på något sätt finansierar det här, och det kommer man inte riktigt åt med den här åtgärderna som man nu har lanserat.
Så
att,
men samtidigt så pressar man ju liksom och trycker till skuggflottan ännu mer nu också. Mm. Sanktioner mot flera fartyg och sådär. Är inte det ett sätt att ändå liksom försöka knipa åt där också? Skuggflottan, alltså fartyg som ju Ryssland har använt för att liksom kringgå sanktioner.
Men det som vi har sett är ju att liksom hela den mekanismen i skuggflottan har varit mycket mer effektiv än sanktionerna egentligen haft en påverkan. Det som är den negativa effekten med att man vidtar de här åtgärderna, det är att man skapar en väldigt otransparent marknad. Så vi har väldigt svårt att nu på det som var världens störst likvida marknad tidigare helt veta hur flödena går, vilket ursprung det är från den oljan och så vidare. Så att det skapar ju liksom en inneboende svart marknad, och just nu är det ganska mycket sån olja ute på marknaden. Iran är ju också en del som liksom flödar marknaden med de volymerna, så att jag tror att det är en, liksom ett maskineri som är ganska svårt att navigera. Däremot ska ju verkligen poängtera att det träffar ju intäkterna för Ryssland, och Ryssland är mer känslig för, framförallt om oljepriset också skulle gå ner, så kommer det ju drabba definitivt den ryska ekonomin.
Och bara för att reda ut, det är liksom inte på kartan och har aldrig varit att man skulle förbjuda rysk oljeimport i Europa eller helt sluta importera rysk olja.
Vi importerar ju i princip nästan ingen råolja idag, men däremot petroleumprodukter som är raffinerade på andra marknader som inte har samma liksom gräns mot att ta emot rysk råolja. Så på så sätt får vi ju in det, men det är ju för att det är svårt att se ursprunget.
Som jag har förstått det så är det framförallt tre länder i Centraleuropa som har köpt mycket rysk olja. Alltså Ungern, Slovakien, Tjeckien. Jag tror att Tjeckien har nu slutat, men tidigare köpt rysk olja. Jag såg en rapport om att de där köpen uppgick till 5 miljarder euro förra året, men att ytterligare 5 miljarder kom in då från tredje land. Så att det skulle i så fall vara ungefär 10 miljarder som man då betalade för den här ryska oljan. Sen så finns det ju de som vill göra mer när det gäller, EU har ju satt ett pristak på rysk olja, ligger väl på $60 fatet. Det finns de som vill sänka det ytterligare, kanske rent av halvera det till $30 fatet. Men som jag förstod det så ligger Rysslands produktionskostnad på kanske $15 fatet. Även om man skulle liksom halvera pristaket och halvera och intäkterna, så skulle det ju ändå bli en vinst för Ryssland.
2027 så vill nu EU-kommissionen att all import av rysk fossil energi till EU ska vara utfasad. Då ska den upphöra helt. Och nu är man på gång, man la fram här om veckan en så kallad roadmap då för hur det här ska kunna gå till. Och när man då nu ska frigöra sig från det ryska beroendet, så har då EU, som vi varit inne på, närmat sig länder som Qatar, Azerbaijan, även Algeriet. Men inte minst då så riktas blickarna västerut.
It's called drill baby drill.
Mm, det var ju Donald Trump vi hörde där, och han vill ju då öka utvinningen av olja och gas, och Europa ses då som en stor framtidsmarknad. Andreas, är USA även EUs förstahandsval?
Ja, det är definitivt ett av förstahandsvalen, för det här kan ju trots allt bli en slags win-win för EU, där EU behöver köpa troligtvis då LNG från annat håll där USA är ett alternativ, och där man dessutom kan erbjuda detta som en slags eftergift till Trump när man ska förhandla om de amerikanska tullarna, där man kan säga att ja, men titta här, om ni tar bort tullarna eller åtminstone sänker dem, då kan vi åta oss att köpa mer amerikansk LNG. Som vi kanske ändå skulle köpa ändå, men det kan ändå liksom läggas fram som en eftergift. Och det där är ju egentligen ett gammalt beprövat koncept som den tidigare ordföranden i EU-kommissionen Jean-Claude Juncker använde sig av. Han åkte till Washington och förhandlade med Trump under hans första presidentperiod och förhandlade då ner de amerikanska tullarna, eller fick stopp på dem i alla fall, just med löften om att Europa skulle köpa mer LNG bland annat. Så att det vi ser Ursula von der Leyen, den nuvarande ordföranden, gör nu, det är att hon försöker göra en Juncker, alltså blidka Trump med att man skulle köpa då mer LNG från USA.
Men är det där bara positivt då? För jag tänker, i Trump så har vi ju en ny amerikansk president med en ny attityd gentemot Europa. Vi befinner oss i en handelskonflikt på en nivå som vi inte har sett förut. Att då energiaffären så att säga blir ett förhandlingskort, inte det något som också kan väcka oro, kan man tycka?
Det är klart att det kan vara problematiskt, men jag tycker ändå att det finns en avgörande skillnad här. Alltså vi har Rysslands president Putin, en diktator som har startat ett nytt stort krig i Europa, och säger man vad man vill om Donald Trump, men han är ändå folkvald och han kan inte jämföras med Putin. USA kan inte likställas med Ryssland. Och de allra flesta som jag har pratat med, både politiker men också energiexperter, betonar just detta, att ja, EU behöver verkligen diversifiera sig, bli mindre beroende av enskilda länder, men om man ska vara beroende av något land, ja, men då är det ju bättre att vara beroende av USA än att vara beroende av Ryssland.
Nu pratar vi väldigt mycket om det från ett politiskt perspektiv. Det vi ska komma ihåg är att det här är kommersiella aktörer som investerar i olika exportprojekt och också ingår leveranskontrakt baserat på pris, kostnad och om det finns en marknad för den varan som ska säljas. Så det är klart att man kan använda det som ett förhandlingsverktyg när man liksom mellan EU och USA pratar. Men samtidigt så finns det ju inga garantier att de här kommersiella aktörerna sen vill ingå de här typen av kontraktuella liksom åtaganden, eller att det ens sker de investeringar. Så att jag tror att det finns en marknadsdynamik här som man absolut inte får glömma, och jag tänker att här har vi hört väldigt mycket kritiska röster från LNG-exportörer i USA, att det här Trumps idé om bara låga priser är otroligt skadligt för att få ihop affären för de här exportprojekten, men också produktionen. Vi ser det på oljesidan också. Att just nu så har priserna på stål, som jag sa tidigare, gått upp väldigt kraftigt, och oljepriserna går ner. Då får man inte ihop affären, och då minskar ju produktionen i USA. Och lika så är det ju på gassidan. En annan sak som jag tror är väldigt viktigt är att många av de amerikanska exportörerna, för att garantera att de här volymerna faktiskt kommer till Europa, kommer ju kräva någon form av investering från europeiska köpare, eller att europeiska aktörer ingår långa kontrakt. Och de kontrakten pratar vi om 15-20 år. Det man behöver också ställa sig frågan är, går det i hand med vår klimatpolitik som vi har i Europa, att vi låser in oss i liksom ett naturgasberoende för 20 år framåt? Och det är ju det som många av de här marknadsaktörerna står inför, den politiska risken som de behöver hantera.
Sist vi pratade rysk energi och gas här i Europapodden, då var det i januari när Ukraina hade stoppat rysk gas som tidigare hade gått via deras pipeline till länder i Centraleuropa. Ganska kort efter att vi bandade den där podden och pratade om konsekvenserna av det här ukrainska gasstoppet, så såg man att volymerna som flödade genom Turkstream, alltså Turkiets pipeline, ökade väldigt dramatiskt. Ungern och Slovakien sticker ut som hungriga köpare av den gasen. Mm. Elin, är det där den ryska gasen som bara har hittat en ny väg?
Ja, men så är det. Och den ledningen var ju alltså till för att försörja just Centraleuropa. Och det här har ju också varit till fördel för Slovakien och Ungern, för de har ju kunnat fått då ett rabatterat pris på den här gasen som är ganska kraftigt. Så det också spelar ju in i det här att vi skulle få med oss Ungern och Slovakien på att införa nya sanktioner kommer ju bli svårt, för att det här är ju en extremt stor kostnadsfråga för deras del.
Andreas, Polen och Sverige och andra EU-länder som då har tryckt på för att ännu snabbare överge den ryska energin helt och hållet. Skulle du säga, har de liksom gett upp nu inom citationstecken när kommissionen har gått fram i en roadmap, när man har satt upp deadline 2027?
Nej, men precis som du säger, Therese, alltså EU har ju satt som mål att man ska fasa ut all rysk energi till 2027. Det är inte ett bindande mål, men det är ändå liksom ett öppet, officiellt, publikt mål som man har. Där kom det ju, som du var inne på, för några veckor sedan i början av maj, en vägkarta, en roadmap, en slags plan från kommissionen för hur man ska gå till, hur det här ska gå till, och ett sätt liksom för kommissionen att sätta press på medlemsländerna. Och där har man ju, lite som Elin varit inne på, att just de här, att många bolag sitter fast i långa kontrakt. Det man säger från kommissionen där, det är ju dels att man vill se ett förbud mot att teckna nya kontrakt med ryska gasbolag, och sen längre fram, före 2027, att man ändå skulle kunna avbryta de här existerande längre kontrakten som man har, fast utan kostnad, med hänvisning till force majeure. Och sen vill man också att alla medlemsländer ska lämna in nationella planer till EU-kommissionen, för planer för hur man ska då fasa ut den ryska energin, och de här planerna ska in vid slutet av året. Och det här är ju en vägkarta då, det här är inte något konkret lagförslag, men det ska komma konkreta lagförslag senare, i juni månad har kommissionen sagt, så vi får se lite vad de kommer med där. Nu har det gått mer än 3 år sedan 2022 den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina startade, och man har inte lyckats ännu att fasa ut all rysk energi, och 2027 är inte så långt bort, så jag tror inte att det nu handlar om att snabba på ytterligare, utan framförallt är nog ambitionen att man verkligen ska se till att försöka fasa ut den ryska energin till 2027, och det är svårt nog som det är.
Stort tack, Elina Kinsey, energianalytiker på ELS, för att du var med i podden.
Tack så mycket.
Och tack, Andreas Liljeheden, våra ständiga ögon och öron i Bryssel.
Tack, tack.
Mattias Dellert var dagens producent. Jag heter Therese Rosenvinge. Tack för att ni har lyssnat.
Från Europa till Mellanöstern nu. Vi ska höra ett helt nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern med Olle Wiberg och gäster.
First, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza.
I maj 2025 startar en slags dominoeffekt i den internationella opinionen.
Where the level of suffering, innocent children being bombed again.
Världsledare och organisationer uttrycker sig med en ny typ av emfas om nöden i Gaza.
Is utterly intolerable.
Och med skarpa fördömanden av Israels regering.
Mr. Speaker, over the weekend we coordinated a response with our allies, as set out in my statement with President Macron.
Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahu est inacceptable.
The situation of Palestinians is beyond description.
Det är en helt oacceptabel situation.
The EU is also reassessing its trade deals with the country.
Och nu hörs också en mycket sällsynt kritik från Israels allierade.
The German Chancellor Friedrich Merz has openly criticized Israel's recent attacks on Gaza.
Tyskland, som villkorslöst brukar stå bakom Israel.
To cause such suffering to the civilian population, as has increasingly been the case in recent days, can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om en möjlig vändpunkt i utvecklingen. Med Johan Mattias Sommarström och professor Helena Lindholm. Jag heter Olle Wiberg.
Are we witnessing a tipping point for Israel's European allies?
Matt says he feels compelled to speak out when international law is being broken.
In fact, this is historic.
Despite our efforts, this Israeli government's egregious actions and rhetoric have continued.
Are Europeans pivoting away from Israel?
Vi spelar in den 27 maj 2025 om de många och nya röster som nu höjs till stöd för Gazas civilbefolkning och mot Israels krigföring och långvariga blockad där nödhjälp stängts ute från Gaza. Men samtidigt, Johan Mattias, Känns det inte lite grann som vi har varit här förut? Förstår du vad jag menar då?
Nej, jag tycker inte vi har det. För det här är ett helt nytt stadium när det gäller kritik från omvärlden och även kritik internt i Israel. Så att jag vill nog ändå hävda att det här är något nytt.
Så när vi har gjort de här avsnitten om att pressen på Israel ökar från omvärlden sedan åtminstone 1,5 år faktiskt, ganska snart efter det, Israels svar på Hamas terrorattack.
Det är nu vi ska äta upp det.
Är det så? Det är annorlunda nu?
Ja, det är annorlunda. Pressen har ökat på Israel tidigare från enskilda länder. Vi har haft domstolen i Haag, domstolar som har tagit upp fallet med Israels krigföring. Vi har haft enskilda länder som Spanien, Irland, Sydafrika till exempel som har varit hårda kritiker. Men nu rullar ju den här snöbollen i en hastighet och med en storlek som vi inte tidigare skådat sedan oktober 2023. Mm.
Vi ska berätta så mycket vi kan om detta idag. Det handlar i dagens avsnitt om en möjlig vändpunkt i utvecklingen. Och denna vecka är också Helena Lindholm med oss, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Välkommen du också.
Men tack så mycket.
Vad tror du då? Kan det här vara en sån vändpunkt vi ser nu i utvecklingen?
Ja, men på sätt och vis så är det det, eftersom vi inte har sett den här typen av kritik mot Israels krigföring tidigare. Det är fler och fler länder som så att säga sällar sig till de kritiska rösterna. Även Sveriges regering som tidigare har varit ganska lågmäld i sin kritik gentemot Israel. Utrikesministern kallade idag upp Israels ambassadör för ett samtal om det oacceptabla i att förhindra nödhjälp att komma in.
Vi var mycket tydliga med vårt krav på att Israels regering nu måste tillåta omedelbart humanitärt tillträde för att mildra lidande och död i Gaza.
Så på ett sätt kan man säga att det är en vändpunkt, och vi kan också... Ett annat tecken på det är ju att protesterna inne i Israel mot regeringen och mot kriget också ökar. Mm. På ett annat sätt så är det inte en vändpunkt. Alltså det är en vändpunkt också på det sättet att det är så mycket som händer samtidigt. Vi har den här blockaden av nödhjälpen, vi har den israeliska markoffensiven, tal om återockupation, mer oförblommerade uttalanden om fördrivning av den palestinska befolkningen. Men samtidigt har vi också sett under hela den här perioden, 1,5 år, en fruktansvärd krigföring redan före det. På det sättet är det kanske inte en vändpunkt.
Allting faktiskt, tror jag, som du nämnde nu, Helena Lindholm, kommer vi komma in på framöver i avsnittet här. Det handlar alltså om flertalet länder, Storbritannien, Kanada, Frankrike för att nämna några, som har helt andra tongångar nu än tidigare. Och EU-kommissionen också, på det sättet att man ska granska om Israels agerande i Gaza bryter mot samarbetsavtal som EU har med Israel och sådär. Men ytterligare ett uttalande kom igår som kanske har en särskild tyngd, Johan Mattias. Tyskland har ju givet historien ett mycket speciellt band till Israel. Och nu sa förbundskanslern Friedrich Merz att israeliska attacker mot Gaza inte längre kan rättfärdigas som en kamp mot Hamas.
What the Israeli army is now doing in the Gaza Strip, I no longer understand, frankly, what its objective is, to cause such suffering to the civilian population, as has increasingly been the case in recent days, can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism.
Ja, men det betyder, just som du sa, det blir psykologiskt blir en annan grej när Tyskland, som alltid är väldigt försiktig annars, av historiska anledningar i sin kritik mot Israel, när de väl går ut och levererar den här kritiken och de här varningarna om att Israel faktiskt går över gränsen i sin krigföring, så får det ju en annan tyngd. Jag måste bara säga det är ju inte som att USA skulle gå ut, för USA är så viktigt för Israel och på många sätt också för världsopinionen. Men just i fallet Israel så blir det en annan tyngd när Tyskland till slut går ut och levererar den här kritiken. Mm.
USA kommer vi också komma in på om en stund, som ju har en avgörande roll. Men vad säger du, Helena Lindholm, ytterligare en dimension här i kritiken är också Tyskland, som har de här historiska banden till Israel efter förintelsen och andra världskriget.
Jo, men absolut. Det är klart att det har en särskild dignitet och betydelse just av de orsakerna som ni nämner då. Sen så vill jag också gärna poängtera dock att även om det nu är så att vi hör då fler och fler starkare kritiska uttalanden, så vet vi inte vad det får för konsekvenser och om den här situationen som vi just nu upplever då, och som jag uppfattar kanske påbörjades för någon dryg vecka sedan, om den kommer att kvarstå eller inte. Mm, så vi vet ju inte konsekvenserna av detta, så att säga.
Just det, ord och handling, får vi se vad det faller ut framöver.
Exakt.
Det är ny kritik i alla fall och många frågor och mängder av frågor om just det här också. Joma har kommit till dig och Cecilia Udén när vi bad lyssnarna ställa frågor i Sveriges Radio Play-appen. Till exempel, som har med det här att göra, hur kommer det sig att omvärlden reagerar så sent på att civilbefolkningen blivit så utsatt? Och en till då som är snarlik, hur kommer det sig att världsledare inte gick ut tidigare och fördömde Israels regering? Vad är de så rädda för, är den som frågar.
Alltså jag tror det är en kombination av orsaker som ligger bakom det här ändå senfärdiga agerandet från omvärlden. Dels tror jag att det blev svårt att värja sig från bilderna av svältande barn och små dammiga barnhänder som håller fram skålar till ett sinande soppkök. Sådana bilder vi sett nu de senaste veckorna och FNs varningar om en annalkande massvält för i princip hela Gazas befolkning, samtidigt som det står lastbilar på andra sidan gränsen som Israel då tidigare envist vägrade passage över gränsen. Det i kombination med bilder på döda barn i rasmassor som ligger och förblöder. Jag tror att det har blivit för mycket, den intensiva krigföring som vi nu ser. Samtidigt som det är den här snöbollseffekten. Några länder som har dragit sig för att kritisera Israels krigföring från början väl gör det. USA till exempel, fast med väldigt små bokstäver, men vi hörde ett annat tonläge från USA faktiskt, där Donald Trump bland annat sa att han var trött på kriget och trött på dödandet.
Och det kan påverka resten av världen också.
Jajamän, jag tror att det kan påverka resten av världen, för vi måste också ha med oss att när man kritiserar Israel så kan man ha det med sig att man kan riskera att kritiseras för antisemitism. Mm. Även om man kritiserar Israels regering, alltså som regering, inte det judiska folket så att säga.
Jo, men jag håller med, men jag vill gärna lägga till några saker, och det är att jag tror att vi i omvärlden alltså också i framtiden kommer att behöva tänka igenom detta och analysera vad kommer det sig att världen inte reagerade tidigare. Och jag tror att det har att göra med några anledningar. Dels som vi var inne på, rädslan för att bli anklagad för antisemitism. Det handlar också om att Israel har en väldigt väl fungerande och väloljad propagandaapparat, och den har västvärlden i ganska stor utsträckning köpt och därmed litat på uppgifter som kommer ifrån israeliska försvarsmakten i stor utsträckning. Man har lyssnat på den israeliska retoriken. Och jag tror också att man behöver komma ihåg att det här sker i en tid när den så att säga högernationalismen är på framväxt och i många delar utav världen, vilket gör att det finns en typ av så att säga likasinnad ideologi.
Och nu är vi mitt uppe i det här, och det här var en lyssnarfråga, en av många, många frågor, Johan Mattias. Vi kommer göra ett avsnitt med egentligen bara lyssnarfrågor när Cecilia är tillbaka snart också. Men många av lyssnarnas funderingar handlar just om den pågående situationen i Gaza just nu. Vill du berätta lite mer om vad du ser från Gaza just nu? Du nämnde ju de här matköerna och så innan, men berätta lite mer.
Egentligen vill jag inte, för man mår så fruktansvärt dåligt när man berättar om Gaza dag in och dag ut. Jag tänkte häromdagen på att jag har inte rapporterat någonting positivt sedan den 7 oktober 2023. Men de senaste bilderna bara, när Israel attackerar en skolanläggning där då mängder med internflyktingar tagit sin tillflykt och tror att de är hyggligt säkra, även om de vet att det inte finns några säkra ställen i Gaza, och hela den här skolbyggnaden sätts i eld, och man ser en liten flicka, jag tror hon var 6-7 år, som står där i lågorna men till slut lyckas fly. Men mängder med människor dog i den här attacken. Mm. Israel hävdar ju hela tiden att det är Hamas-mål, det är operationscentraler, det finns terrorister på de här ställena. Men det dör ju väldigt många civila.
Jag såg senast igår ett BBC-reportage med mycket små barn med helt tomma blickar.
This is a Saman, he is 5 years old.
Today a British doctor captured these images in the pediatric ward of Nasser Hospital.
Helt avmagrade med utstickande ryggrad och ben och sådär. Du har sett sådana bilder också förstås.
Ja, och det är ju det som utspelar sig framför våra ögon, men ingen kommer ju in i Gaza. Vi kan ju inte rapportera därifrån och se det själva, tyvärr. Vi är fortfarande förhindrade att rapportera därifrån.
There was abundant aid that could have helped them. But nearly three months of Israeli blockade kept it out of Gaza.
These children are so malnourished that they're actually wasting away. It's shocking to see this degree of malnutrition.
Så man ska förstå förutsättningarna för den här kritiken som nu kommer mot Israel. Vad är det man gör och hur agerar man som skapar förutsättningarna för den här hungersnöden då i Gaza?
Ja, men alltså i samband med att den senaste vapenvilan bröts, eller några dagar innan i början av mars, så införde ju Israel en total blockad. Det stod hundratals lastbilar på andra sidan gränsen utanför Gaza, men ingen tilläts komma in förrän i början av förra veckan, då ett fåtal rullade in. Sen har det blivit fler och fler, och sen ska man öppna någon kritiserad mekanism för att dela ut mat på ett fåtal ställen runt om i Gazaremsan dit då människor ska få ta sig och kunna få tag på förnödenheter. Men det har inte kommit in liksom ett vetekorn, om jag då får använda finansminister Smotrichs ord. Han sa att vi ska inte släppa in en vetebit till Gaza, och det hade de inte gjort då fram till förra veckan.
Och har väl delvis också hänvisat till att Hamas lägger beslag på stora delar av den här nödhjälpen. Vad vet vi om det där?
Vi vet att Hamas har lagt beslag på en del nödhjälp, men i förhållande till hur mycket som har kommit in så har det inte varit särskilt mycket de har roffat åt sig av. Sen har viss nödhjälp plundrats. Det blir också så i desperata situationer. Men det mesta har kommit dit den ska, så att säga.
Du nämnde ju finansministern Smotrichs ord om vetekorn. Det är ju faktiskt så att det är inte bara Israels handlingar som fördöms, utan det är också orden som yttras av regeringen. Vad tänker du om det där, Helena Lindholm?
Men jag tänkte jag kanske kan få lägga till där, för att om en anledning till att världen inte har reagerat kraftigare på det som Israel gör i Gazaremsan är också, tror jag, ett misslyckande eller en oförmåga eller ovilja till att se de långa historiska förloppen. Vi är så fast vid att allting började den 7 oktober 2023. Och det som skedde då var ju ett vidrigt terrorbrott. Men historien började inte den 7 oktober 2023. Palestinafrågan började inte den 7 oktober 2023.
Men det är intressant det du säger här, för att när FNs generalsekreterare, om det var dagen efter terrorattackerna mot Israel eller två dagar efter, sa att de här terrorattackerna inte skedde i ett vakuum, då menar han just det här historiska som du talar om nu, Helena. Men då fick han ju extremt hård kritik från israeliskt håll, och han kallades ju för mer eller mindre århundradens antisemit.
Möjligen skulle det inte bli samma reaktioner idag givet utvecklingen, eller vad tror du?
Nej, kanske inte.
De här uttalandena då, Joma, som vi hört från regeringen, vad handlar det om för ord som regeringen har sagt som man också kritiserar? För det är ju som sagt inte bara vad man gör nu.
Ja, men det är ju ord som har använts egentligen från första början, och som jag menar Benjamin Netanyahu bland annat är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen för, när man i början av kriget använde ord som att man skulle inte släppa in någonting, man jämförde Gazas befolkning med djur och så liknande och så vidare. Men nu de senaste månaderna har man ju talat om att man ska massdeportera den palestinska befolkningen i Gazaremsan. Smotrich, finansministern som jag var inne på tidigare, har sagt att man ska förstöra, jämna hela Gazaremsan med marken för att kunna bygga upp något nytt judiskt där istället. Så det är många sådana uttalanden.
Så här handlar det om att om de här orden blir verklighet, så att säga, då skulle de utgöra grova brott mot folkrätten. Det är det kritiken handlar om.
Ja, och de skulle väl kunna utgöra grova brott mot folkrätten även nu. Nu har vi ju inte sett någon dom, men det är ju en enorm förstörelse. Vi har svält i Gaza, vi har folk som tvingas bort från sina hem, så att ja.
Men det Johan Mattias är inne på där, tänker jag, det handlar ju om den här retoriken som har förekommit ifrån högt uppsatta företrädare för Israels regering, premiärministern, presidenten, försvarsministern, finansministern, säkerhetsministern, och som också återfinns i djupa allmänna lager i Israel. En avhumaniserande retorik som också kan tolkas som uppvigling, incitement till folkmord. alla folkmordssituationer eller folkmordsliknande situationer som vi har bevittnat genom historien föregås alltid av den typen av avhumaniserande retorik. Och det finns i folkmordskonventionen också ett förbud mot att uppvigla mot folkmord. Så hela det här, den här retoriken är extremt allvarlig. Men samtidigt så tycker jag i min uppfattning att det är viktigare att regeringen fördömer det som görs snarare än det som sägs.
Mer konkret när det gäller insatsen som Israel gör nu i Gaza, Joma, så som de väljer att kalla det. Det är en rad operativa mål som man säger med den här offensiven och hur man hanterar nödhjälpen också. Det är en del av allt det här. Hur lyder de där målen?
Ja, det finns ju flera mål. Alltså, man har ju hela tiden sagt att man haft som officiellt mål att befria gisslan. Ett 20-tal är fortfarande vid liv, men det finns också många kvarlevor i Gaza. Man har som mål att förinta Hamas eller förstöra deras förmåga att styra Gaza.
En liten paus där bara. När det gäller Hamas just nu, skickar man fortfarande raketer mot Israel och hur ser kapaciteten ut? Ja,
det kom ett par raketer mot Israel under helgen, tror jag det var. Tror det var 3-4 stycken som... De flesta landade faktiskt i Gaza, men någon landade också på någon åkermark på den israeliska sidan. Det kommer inte särskilt mycket raketer. Den israeliska militären har sagt att man tror att de har ett antal raketer kvar i sina tunnlar som de då sparar och ska använda vid mer väl avvägda tillfällen. Vad det skulle vara för tillfälle vet jag faktiskt inte, med tanke på hur situationen ser ut i Gaza. Men sen är ju ett annat mål just nu, det är ju att liksom försöka trycka hela Gazas befolkning söderut. Och vi har tidigare talat om generalernas plan i norra Gaza, hur man vill avbefolka hela norra Gaza. Och att alla som är kvar där ska räknas som stridande, helt enkelt. Nu heter det inte längre det. Nu heter operationen Gideons vagnar.
Just det.
Och tanken är väl att flytta så många som möjligt till den södra delen av Gaza för att kunna ha kontroll över resterande delar av Gaza. Mm.
Så, den här massiva kritiken som vi nu ser från stora delar av världen och röster som kanske inte har varit så framträdande tidigare. Man kan ju undra då vad Israels premiärminister svarar på allt det här.
I say to President Macron, Prime Minister Carney and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity and you're on the wrong side of history.
När massmördare, våldtäktsmän, babymördare och kidnappare tackar er, då är ni på fel sida av rättvisan, mänskligheten, historien.
Now these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever.
Alltså jag tolkar det som att Netanyahu kommer att med stöd i den regeringsbildning som han har att fortsätta de här planerna. Det är oklart hur pass realistisk den planen är, men jag tror att man ska ta den israeliska regeringen på orden när man säger så. Jag tror att man menar det man säger.
Så det här har världsledare reagerat på mer kraftfullt nu än tidigare, men ord förpliktigar förstås, och vi har snuddat lite vid det där, att ingen politiker vill ju bli ertappad med att ha sagt en sak och sen kanske inte leta upp till det där. Vad tror du, Joma, om eventuella sanktioner och faktiska ageranden från världsledare och EU och sådär?
Ja, vi har ju inte sett det än. Vi har sett hur det talats om eventuella sanktioner och att flera länder, däribland Sverige, vill ha sanktioner mot de mer extrema krafterna i Israels regering. Jag tror inte man har nämnt någon namn, men jag tänker mig att man menar väl inrikessäkerhetsministern Ben-Gvir. Man tänker nog på Smotrich till exempel. Men än
vad
så
kan
länge...
sånt göra för skillnad då, om det skulle bli verklighet?
Jag vet inte. Israel kan ju fortfarande... Sanktioner är ju ett trubbigt verktyg ändå. Och det beror ju på hur det slår mot landets ekonomi. Ett handelsavtal är ju en annan sak, som Storbritannien som till exempel pausar förhandlingarna om ett nytt handelsavtal. Eftersom det är en paus i förhandlingarna så smärtar det ju inte omedelbart, men det ger ju ändå en fingervisning om vart det skulle kunna barka hän.
Vi lämnar omvärlden och riktar in oss på Israel, Johan Mattias. Hur låter det i den interna debatten i Israel nu? För det har hänt mycket där.
Ja, men dels så växer ju fredsrörelsen i Israel, och de som protesterar inte bara mot kriget för att det inte får loss gisslan, utan som även protesterar mot kriget för att barn och civila dör i Gaza. Jag ska inte säga att det är en omfattande jätterörelse, men den växer hela tiden.
För visst är det ganska nytt ändå. Innan har vi inte sett bilder på barn i Gaza i de här demonstrationerna, utan framförallt bilder på gisslan.
Jag var med på en demonstration för ett par veckor sedan i Tel Aviv, och då hade man bilder på barn i Gaza som hade dödats. Myndigheterna försökte sätta stopp för de här bilderna, men demonstranterna gick till domstol och fick till slut rätt och har också satt upp sådana här bilder runt om på busshållplatser till exempel.
Det blev alltså en domstolsfråga i Israel om man skulle få visa de här bilderna offentligt.
Det blev det.
Men Joma, Netanyahus plan verkar ju stå fast. Han sa ju det, att det är ni som står på fel sida om historien här, hans kritiker. Han verkar gå vidare med planerna helt enkelt att göra verklighet av, men det får vi se framöver. Men det finns ju faktiskt en person som har mer inflytande och makt över Netanyahu än någon annan förmodligen. Och vi har nämnt honom indirekt i alla fall tidigare.
Tänker du på Donald Trump möjligen?
Ja. Hur ser USAs hållning ut just nu? För den är inte helt lätt att tyda, eller hur?
Nej, jag tycker den är lite svåranalyserad. Om man läser mellan raderna och vill tolka det på ett sätt, så skulle man kunna tolka det som att Donald Trump är fullständigt trött på den krigföring Israel ägnar sig åt i Gaza. Han har uttryckt sig som att det är förfärligt, det är fruktansvärt att så många civila dör, att barn svälter. Han har använt sådana, och det här kriget måste ta slut, har han också sagt. Det i kombination med att han inte besökte Israel och Benjamin Netanyahu under sin Mellanöstern-turné för ett par veckor sedan, gör ju att man kan på något sätt tolka det som att Donald Trump är på väg att ta handen från Netanyahu, åtminstone kanske inte Israel. Men samtidigt fortsätter man att leverera tunga vapen, tunga bomber till Israel.
Till sist då, vi inledde ju med den här diskussionen om varför det kan vara kanske extra sannolikt att den här gången så ser vi ett skifte i omvärldens reaktioner på det här kriget. Men igen, Joma, du måste väl ändå känna som jag att det har gått så otroligt upp och ner, och engagemanget för det här kriget hos omvärlden går från den ena dagen till den andra, och sen händer någonting i en annan del av världen som pockar på uppmärksamhet och sådär. På tidslinjen över det här kriget, tror du fortfarande att det här kan vara ett skifte vi ser när vi tittar tillbaka på det här senare?
Ja, men jag tänker att det nog inte är omöjligt ändå. Dels för att det här kriget har gått så långt, för att behandlingen av civilbefolkningen i Gaza är någonting som vi inte har sett sedan andra världskriget i princip. Så att ja, det kan nog vara någonting som består faktiskt. Jag tror inte det är omöjligt. Däremot säger jag inte att det innebär att kriget tar slut imorgon bara därför, även om det görs försök till fredsförhandling eller vapenvilleförhandlingar hela tiden som ännu inte lyckats.
Tack för att du var med, Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, och Johan Mattias Sommarström, en av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Producent idag var Alexandra Sandels, Maria Stillberg har skött tekniken, Olle Wiberg heter jag. Tack för att ni lyssnade till oss.
Där är Sveriges Radio P1, klockan är 19.
Här är Ekot. Det kan bli strejk inom Systembolaget från den 10 juni. Fackförbundet Unionen och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal, och nu varslar facket om strejk. Martin Westfeldt är Unionens förhandlingschef.
Frågorna här handlar ju om övertidsersättning för de deltidsanställda och arbetstidsförkortning. De frågor som vi har drivit och driver på alla områden. Och det har då inte gått att nå fram till en överenskommelse. Och på Systembolaget är det också så att många arbetar deltid. Så att frågan om övertidsersättning är särskilt viktig här.
Det här gäller ju inte butiker utan huvudkontoret och depåer och sådär. Men vilken effekt tror du att det här kommer få för alkoholkonsumenterna?
Ja, men det är ju ett kraftfullt varsel vi lägger, och det kommer ju innebära att det inte kommer komma ut varor, alltså alkohol, till butikerna.
I ett pressmeddelande säger Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson att de beklagar att unionen väljer den här vägen i förhandlingarna. Viktor Schmidt är presschef vid Svensk Handel.
Nej, men precis som på alla andra avtalsområden så ska vi teckna ett avtal på märket. Det vill säga på samma kostnadsnivå som övriga arbetsmarknaden. Och vi kan konstatera att i det här fallet har vi och unionen inte nått samsyn kring hur det kan uppnås. Och det är därför opartiska medlare nu får komma in och göra en bedömning av detta.
Reportrar Anders Hjelmin och Mariana Benjamin Sir. Den man som greps i Liverpool igår kväll efter att en bil kört in i en folkmassa misstänks nu för mordförsök, vårdslöshet i trafik och för att ha kört drogpåverkad. Händelsen skedde i samband med ett fotbollsfirande och enligt engelsk polis så skadades 65 personer, varav 50 har fått sjukhusvård. 11 är kvar på sjukhus. Deras tillstånd beskrivs som stabilt. Och här i Sverige så ger regeringen nu en rad myndigheter i uppdrag att intensifiera arbetet mot organiserad brottslighet inom välfärden. Över 60 000 personer som kan kopplas till gängkriminalitet ska granskas på individnivå för att rensa ut dem ur välfärden. Myndighetsbeslut och utbetalningar ska kontrolleras och omprövas, tillstånd kan återkallas och verksamheter som bedrivs av oseriösa aktörer ska stängas ned enligt regeringen. Och två personer har anhållits efter att ett spädbarn hittats dött i en bostad i Skellefteå kommun under gårdagen. Fallet utreds som misstänkt grovt vållande till annans död. De två anhållna är skäligen misstänkta, vilket är den lägre misstankegraden. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Klockan har blivit lite mer än 7 på kvällen och det är dags för en återutsändning av vårt lite längre kulturprogram. Vi har 55 minuter från Malmö, serverade av Lisa Wall.
Det här är tisdagens P1-kultur. Det sista som gjorde sitt skapande liv, vad visar det? Idag ska vi höra en av svensk nutida musiks portaltonsättare, Sven David Sandströms sista stycke. Och så hör vi en essä, där sjukdomen tar ett liv allt för tidigt, men där hjälpen finns i orden och litteraturen. Vi ska gå på teater i Kalmar för att våga se allt det där som faktiskt är underbart. Men vi börjar i krigets bilder och hur man väljer bland dem. P1 Kultur heter programmet. Jag heter Lisa Wall. Det är svårt att undvika bilder av krig just nu. Från till exempel Gaza och Ukraina så ser vi byggnader i ruiner. Drabbade bakifrån ser vi ofta i nyhetsmedia. I mitt sociala medieflöde ser jag istället brutala bilder från samma ställen. Ofta närbilder där tittar skadade barn mig rakt i ögonen. Och det kan kännas som vi är mellan två olika bilder av krig just nu. Det ena osensurerade flödet på sociala medier och det andra kurerade, som lite på avstånd i traditionell media. Men vad gör de här olika versionerna av krigets verklighet med oss? Finns där en bild som är mer sann än den andra och håller glappet mellan versionerna på att minska? I en studio i Stockholm så finns Maria Nilsson, professor i journalistik vid institutionen för mediestudier på Stockholms universitet. Välkommen till P1 Kultur.
Tack så mycket.
Du har forskat på fotojournalistik och etik. Kan du beskriva det här glappet mellan nyhetsmedier och sociala medier?
Ja, och det handlar ju till en stor del faktiskt om etik och andra saker också. Men det är precis som du beskrev här inledningsvis, och i det här virala bildflödet på sociala medier där det finns allting från personliga berättelser på TikTok till bilder, närbilder på kriser och skadade i konflikter, trafikolyckor, till desinformation och misinformation. Och många gånger är de bild, som du säger, de är väldigt starka, liksom de är väldigt grafiska kanske. Men många gånger också så finns det kanske inte information om vem som är avsändaren, så det finns också en osäkerhet kring var de här bilderna kommer ifrån och vad de handlar om. Inte alltid, men många gånger. Och sen har vi då den journalistiska som också har ett bildflöde där redaktionerna, det ska man ju komma ihåg, väljer ju från ett stort bildflöde också varje dag med byråbilder. Och då är det de journalistiska rutinerna och den professionella hållningen som man går efter. Det är nyhetsvärde, bilden ska berätta någonting om en händelse. Och sen är det ju också de pressetiska reglerna som vi har nu, där det står bland annat att man ska vara varsam med bilder och undvika att publicera sånt som kan kränka en persons integritet. Så det är väl lite den spänningen där kring just hur mycket och vad man ska visa och vad som är ett nyhetsvärde och vad som också är kanske de här etiska frågorna.
Så men hur påverkar den här skillnaden, det här glappet då oss som mediekonsumenter?
Ja. Ja, det gör ju att det kan ju kännas som man har, om man följer sociala medier och sen också nyhetsmedier det kurerade, att det kan kännas som det är två helt olika händelser. Faktiskt, man kommer mycket närmare i sociala medier. Det gör man ju verkligen. Sen finns det ju också, ska man säga, att det finns ju skillnader i nyhetsmedier också. Till exempel etermedier, och sen har vi också kanske ser det olika ut i olika länder. Till exempel om det är ett land som är krigförande, så kan man kanske medierna där, eller land som är drabbat av krig, visar mer. Det händer på plats. Så det är de dimensionerna också. Men det är verkligen, kan kännas som att det är två olika berättelser som vi får.
Du nämner de pressetiska reglerna, men kan resultatet av de reglerna bli att vi som konsumenter får ett krig light liksom?
Ja, det kan ju kännas som det. Och det, där tycker jag det är lite svårt att generalisera, men om man ser liksom som exempel då, så har vi ju, det finns ju då vissa händelser när det bryter igenom, där man kan se, som till exempel Aftonbladet nu som visar de här bilderna från Gaza av barn som drabbas och skadas och dödas. Eller när DN då publicerade på första sidan bilder från Butcha när det massakern där avslöjades. Att det då bryter igenom, och då ser vi ju att nyhetsmedierna har ju också de vissa bilder som är professionella bilder då, som visar mer. Och då är det ju, det vet ju inte läsaren eller tittaren eller lyssnaren hur man har resonerat på redaktionerna. Vad är det som gör att man då väljer att just i den här händelsen, det här behöver vi visa, för det här är så pass viktigt att folk, för folk att så att säga konfronteras med det här för tittarna eller läsarna hemma.
Men kan man prata om trovärdighet i de här sammanhangen också? Jag tänker, vad gör det med trovärdigheten att det blir två olika bilder?
Ja, alltså jag skulle säga också, jag skulle vilja vända på det lite och säga att jag vet inte om det alltid är trovärdighet det vi får på sociala medier heller. Va? För att en del av det är ju också att visst att det kan vara väldigt explicita bilder, men det är klart att det visar oss krigets effekt och hur de som drabbas, hur fruktansvärt kriget är. Men sen handlar det ju också om sammanhanget kring händelsen. Till exempel, jag kan ta ett exempel från en studie jag gjorde nyligen om hur redaktionerna jobbade med visualiseringen, bevakning av Ukraina. Och då var det en person jag pratade med på redaktion som menade på att det finns också just den här, kanske den här pressetiska reglerna gör ibland att ledningen kanske är lite försiktigare, men att människor som jobbar då på desken och som har bildflödet många gånger känner att de skulle kunna visa mer. Och ibland gör man ju också så att man går ut och faktiskt berättar för läsarna eller tittarna vad är det som gör att vi inte publicerar eller publicerar de här bilderna. Jag tror också att en del av det är just det här med desinformation. Att vet vi tillräckligt mycket om omständigheterna kring den här bilden? Till exempel Donald Trump hade ju nyligen visat bilder från Sydafrika som sades visa de här som han menar då på den omvända rasismen och